Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis på plattformen Podplay. Ute i skogen letar hundratals människor desperat efter två försvunna flickor. Och bara en dag efter deras försvinnande gör sökgruppen en fasansfull upptäckt. Det som började som en utredning kring två flickor som försvunnit förvandlades nu till en mordutredning. En utredning som skulle komma att dra ut på tiden. Flera år skulle det ta att hitta gärningspersonen. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna lite extra för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Fallet är kopplat till två barn som utsätts för fruktansvärda handlingar. Det är måndagen, den 13 februari, år 2017. De två bästa vännerna, Abigail, Abby Williams, 13 år, och Liberty, Libby German, 14 år, är lediga från skolan som har stängt just den här dagen. Tjejerna har sett fram emot en eftermiddag tillsammans. De har planerat att utforska Monohai Bridge Trail, en vacker cykel- och vandringsled belägen i Indiana, USA. Leden sträcker sig över en gammal järnvägsbro, känd som Monohai Bridge, som har blivit en ikonisk del av ledens karaktär. Abby och Libby delade mer än bara en vänskap. De delade en passion för fotografering. De älskade att vandra längs de slingrande stigarna, stanna till för att fånga blommor och träd på bild. Monohai Bridge Trail var deras favoritplats att utforska. Vid 13.45 började Abby och Libby sin vandring. En familjemedlem hade kört dem till Monohai Bridge Trail, där de kom överens om att träffas på samma plats senare på eftermiddagen. Timmarna gick och när klockan passerat den överenskomna mötestiden började oro sprida sig bland deras familjer. Flickorna borde ha kommit tillbaka för länge sedan. Men nu var det tyst. Ingen hade sett dem eller hört något från dem. När familjerna försökte nå dem på deras telefoner blev samtalen bortkopplade direkt. Flickornas mobiler verkade vara avstängda. Utan att tveka begav sig familjerna ut för att söka efter Abby och Libby. Men medan mörkret föll insåg de att de behövde hjälp. Polis fick nu in en anmälan om Abbys och Libbys försvinnande. Polisen försökte nu att lokalisera flickorna genom att pinga deras mobiltelefoner. Att pinga en mobiltelefon är en process där brottsbekämpande myndigheter eller mobiloperatörer skickar en signal till en specifik mobiltelefon för att fastställa dess geografiska position. Men dessa försök ledde ingenstans. En omfattande sökning inleddes dagen efter, den 14 februari. Nyheterna om flickornas försvinnande spred sig snabbt genom sociala medier och lokala nyhetskanaler, vilket ledde till en enorm uppslutning av människor som ville bidra i sökandet. Det var inte bara familj och vänner som deltog. Hela samhället i Delphi mobiliserade sig för att leta efter de saknade tonåringarna. Sökoperationen var massiv. Helikoptrar flög över de vidsträckta skogarna medan hundpatruller skannade marken för tecken på flickorna. Samma dag, den 14 februari 2017, kom ett genombrott i sökandet. Ungefär en mil från den plats där de sist setts levande, i Deer Creek, norr om den historiska Monohai Bridge, gjorde sökare En fasansfull upptäckt i ett robust, kraftigt skogsområde nära leden. Under eftermiddagen den 14 februari, under en presskonferens som inleddes vid 13.50, fick staden Delphi motta chockerande nyheter. En av de ledande utredarna stod framför mikrofonerna och berättade att två kroppar hittats under sökandet efter Abby och Libby. Polisen kunde ännu inte bekräfta identiteterna, men det mesta tydde på att det var just Abby och Libby som hittats. Dagen därpå, den 15 februari, klockan 14.00, samlades invånarna i Delphi återigen för en ny presskonferens där det meddelades att de två kropparna som hade hittats hade identifierats som Liberty German och Abigail Williams. Flickorna hade avlidit till följd av flera knivhugg mot halsen. Rättsmedicinska experten bedömde att de troligtvis dött inom en tidsram av 4-10 minuter efter att skadorna åsamkats. Libby hittades naken och Abby hittades påklädd, men i Libbys kläder. Abbys t-shirt, jeans och jacka upptäcktes i en närliggande flod. Även om det inte fanns några bevis för att flickorna blivit sexuellt utnyttjade, sa den rättsmedicinska experten att man inte kunde utesluta en sån möjlighet helt, även om inga trauman i underliv påvisats. Mellan flickornas kroppar hittades en patron från ett skjutvapen. En patron som många år senare skulle komma att bli ett betydande bevismaterial. Flickornas kroppar hittades delvis täckta med pinnar. Samtidigt som presskonferensen avslutades stod det klart att myndigheterna hade en lång väg framför sig i jakten på rättvisa för Abby och Libby. Utredningen intensifierades med insatser som sträcktes över hela Indiana och bortom. Samtidigt som sorg och förtvivlan präglade staden föddes en beslutsamhet bland invånarna. De skulle kämpa för att få svar, för att inte låta flickornas minne dö i glömska. I dagarna som följde agerade polis snabbt för att dela viktig information med allmänheten. Under Abbys kropp hade Libbys telefon hittats och den kunde berätta delar om den aktuella dagen, den 13 februari. Klockan var 14.07 när Libby öppnade sin Snapchat-app och tog ett foto av Abby. På bilden syntes Abby ensam vandra över den historiska och något förfallna järnvägsbron. Efter att detta foto publicerades på Snapchat tystnade all kommunikation från Abby och Libby. Men efter att fotot tagits hade Libby även tagit en film. En film som visade delar av en man. Men vid det här laget släpptes endast två foton av mannen. Bilderna visade en ensam man som gick på den avlägsna delen av Monohai Bridge Trail. Den plats som Abby och Libby hade valt för sin vandring. Mannen var klädd i vad som såg ut som vardagskläder. Och han såg ut att vara medveten om att han fotograferades eller filmades. Men bilderna var suddiga och det var svårt att urskilja vem mannen kunde vara. Utöver bilderna släppte polisen senare ett ljudklipp av mannens röst. Också detta hämtat från Libbys telefon. Ljudklippet var bara några sekunder långt, men innehöll vad som tycktes vara mannens röst. Down the hill, hörs han säga i ljudklippet. Ner för backen. Vi hör ljudupptagningen. Polisen släppte också en skiss av den okända mannen, baserat på de bilderna som Libby tagit. Hoppet var att någon skulle känna igen honom och ta kontakt. Denna skiss blev en central del av utredningen och mannen på bilden och i ljudklippet utsågs snart till huvudmisstänkt i mordutredningen. Denna information ledde till en massiv respons från allmänheten med tips och information som strömmade in från hela landet. Den misstänkte mannen beskrevs som vit och hans ålder uppskattades vara någonstans mellan 16 och 40 år. Det breda åldersspannet reflekterade osäkerheten och svårigheten i att göra en exakt bedömning baserat på de tillgängliga bilderna och videoklippet. Vidare beskrevs mannen som mellan 168 till 178 cm lång. Hans vikt uppskattades vara mellan cirka 82 till 91 kilo. En kvinna som vandrade på leden dagen den 13 februari berättade för polisen om en bemärkelsevärd händelse. Hon mötte en man klädd i en blå jacka som stämde väl överens med beskrivningen av mannen i videoklippet och fotorna. Kvinnan minns att hon inte såg några andra vuxna på sin promenad, förutom just den mannen. Det som särskilt fäste hennes uppmärksamhet var det sätt på vilket mannen hade parkerat sin bil i den gammal byggnad som tidigare tillhört Child Protective Service, CPS, nära ledens ingång. Enligt kvinnan var det inte ovanligt att se bilar parkerade just där, men bilen var parkerad på ett märkligt sätt. Baklänges in mot byggnaden, vilket hon upplevde som att mannen försökte gömma den. Ytterligare ett tips kom från en man som hade kört förbi den byggnaden samma dag. Han berättade för polis att han sett en lila PT Cruiser, eller en SUV, parkerad på platsen på ett sätt som tycktes vara avsett att dölja registreringsskylten. En annan bilist informerade utredarna om att hon sett en man i en blå jacka som gick längs en väg nära ledens ingång den 13 februari. Och mannen var lerig och blodig. Jakten på mördaren hade blivit en nationell angelägenhet. En massiv informationskampanj hade sjösatts över hela USA med omkring 6000 elektroniska skyltar i 46 stater som uppmanade allmänheten att bidra med information som kunde leda till att fallet löstes. Ett år efter dubbelmordet har utredarna hanterat en överväldigande mängd av information med över 30 000 tips att granska och tusentals potentiella misstänkta har intervjuats. I september samma år arresterades en man vid namn Daniel Nitchens. Han var en dömd sexförbrytare och blev en person av intresse efter att han arresterats i Colorado Springs. Han hade hotat flera liftare med en yxa, vilket ledde till hans gripande av polisen. Vid tiden för mordet på Libby och Abby hade Daniel bott i Delphi, i närheten av där morden ägt rum. Trots att han initialt ansågs vara en intressant person att utreda, avfärdades han senare som misstänkt. 2 år passerade och utredningen stod stilla. Trots ihärdiga ansträngningar från både polis och samhället hade ingen gripits. Och den person som var ansvarig för morden gick fortfarande fri. Ja, år passerar och inget händer. Ingen misstänkt, bara massa frågetecken. Och 2017 blir 2022. Och då plötsligt är det något som händer. Kathy Shank, en pensionerad statsanställd, hade börjat arbeta frivilligt som kontorist för att hjälpa till med utredningen och stötte i samma veva på ett dokument. Och i det här dokumentet som hon nu stöter på så framkommer det att en man vid namn Richard Allen själv har tagit kontakt med polisen kort efter morden. Och det var ju inte konstigt i sig, allmänheten uppmanades att ta kontakt med polisen om de hade information. Men hur som helst, i det här dokumentet så framkommer det att Richard Allen tar kontakt med polisen 3 dagar efter mordet på flickorna, den 16 februari. Han berättar att han varit på Monoharie Bridge Trail samma dag som mordet ska ha skett. Senare den här dagen, 16 februari, så kontaktas Richard av polis av Dan Dullin som arbetar med utredningen. Och de träffas. Richard berättar under deras möte att han befunnit sig på spåret mellan 13.30 och 15.30. Han har någon gång under den här tiden sett 3 flickor nära Freedom Bridge som också är en del av den här leden. Cathy, som nu hittar det här dokumentet med den här informationen, ser att dokumentet är märkt med en grön prick, vilket innebär att utredarna bedömt informationen som utrett och färdigt och lagt det åt sidan. Dokumentet var dessutom felaktigt märkt med namnet Richard Allen Whiteman, vilket skapade förvirring hos Cathy. Richard bodde nämligen på Whiteman Drive i Delphi, men hans namn var enbart Richard Allen. Och Cathy, som har hittat det här dokumentet, tänker såklart att det här är ganska viktig information för fallet. Det är en man som har varit på spåren och eventuellt sett flickorna, och det är samma dag för dubbelmordet. Vi går vidare. Cathy överlämnar nu dokumentet till Tony Liggett, ledande utredare i fallet, som efter en snabb bedömning insåg dess möjliga betydelse. Tony informerade omedelbart Steve Mullin, dåvarande polischef i Delphi, under tiden för flickornas död och numera utredare vid åklagarmyndigheten. Han berättar om fyndet, och nu riktas fokus mot Richard Allen. Vid en noggrann genomgång av Richards bakgrund upptäckte utredarna att han ägde 2 fordon. En Ford 500 från 2006 och en svart Ford Focus från 2016. Just denna Ford Focus blev särskilt intressant för utredarna. Övervakningsfilmer från en närliggande butik visade nämligen en svart Ford Focus som körde förbi butiken och vidare mot vandringsleden den 13 februari, precis före klockan 13.30. Richard tas in på förhör. Under förhöret den 13 oktober 2022, den första kontakten på 5 år sedan hans korta möte med utredaren Dan Dullin, berättade Richard om sin dag den 13 februari. Han påstod att han hade börjat morgonen i Miami County för att besöka sin mamma och att han därefter åkte hem för att hämta en jacka innan han begav sig ut på vandringsleden. År 2017 hade han uppgett att han anlände till leden 13.30 och lämnat runt 15.30. Nu år 2022 sa han att han anlände till leden runt lunchtid och lämnade leden innan 14.00. Enligt Richard hade han sett 3 flickor nära Freedom Bridge när han började sin promenad längs leden. Vid den höga bron hade han stannat och blickat ner över Deer Creek för att se på fiskarna. Han beskrev sin klädsel som en blå eller svart jacka, jeans och en mössa. Förhöret tog en oväntad vändning då Richard vid ett tillfälle visade tydlig upprördhet. Han lämnade rummet och behövde en stund innan han återvände. Samma dag utfärdades en husrannsakan i Richard Allens hem, där man hittade jackor, stövlar, knivar och skjutvapen, inklusive en Sig Sauer modell P226, 40 kaliber pistol. Under de följande 5 dagarna testade brottslabbet vapnet och fastställde att den oanvända patronen som hittades mellan flickornas kroppar hade åkt igenom Richard Allens pistol. Själv kunde han inte förklara hur en oanvänd patron från just det vapnet hamnat bredvid två döda kroppar. Han medgav återigen att han varit på leden, men förnekade all inblandning i morden. Ja, som ni kanske minns så hittades en patron mellan kropparna. Och det här kan vara lite klurigt att förstå och även förklara, men jag ska göra mitt bästa. Patronen har alltså inte avfyrats från vapnet, men den har cyklat igenom. Det innebär att patronen laddades in i vapnets lopp och sen matades ut igen utan att skjutas iväg. När en patron passerar genom en pistol på det här sättet så får den unika märken från vapnets mekaniska delar, som laddningsmekanismen eller utkastaren. Och dessa märken fungerar som ett slags fingeravtryck som är unikt för varje enskilt vapen. Och i det här fallet kunde experter med hjälp av teknisk analys av märkena på patronen fastställa att den hade cyklat genom Richard Allens Sig Sauer-pistol. Och det här blev ju såklart en avgörande länk mellan vapnet och brottsplatsen. Så vem är då Richard Allen? Jo, vid den här tidpunkten är han 50 år gammal, pappa till två, och arbetade som apotekstekniker på en lokal CVS-butik och var därför också ett välkänt ansikte i staden. Han bodde nära vandringsleden och ägde ett vapen som nu visade sig matcha med den oanvända patronen. Richard Allen själv kunde inte förklara varför kulan hittades mellan kropparna. Han berättade för utredarna att han köpt pistolen år 2001 och påstod att han, citat, aldrig tillåtit någon annan att använda eller låna den. Slutcitat. Vi går vidare. Richard grips misstänkt för mordet på flickorna. Inledningsvis förnekar han sin inblandning i morden. Men år 2023, i mars, händer något. Han gör ett erkännande. Och ett erkännande blir fler. Under sin tid i häktet erkände han att han från början hade planerat att våldta flickorna, men att han istället valde att döda dem när han blev rädd. I ett inspelat samtal från fängelset till sin fru i april 2023 hördes Richard säga:
"Älskling, jag gjorde det. Jag dödade Abby och Libby."
En månad senare, i ett annat samtal:
"Jag tror att jag har tappat förståndet."
Psykiatriska experter har berättat att Richard blev psykiskt sjuk av att sitta isolerad i fängelset. Under sin tid i isolering, som varade i totalt 13 månader, blev Richards beteende allt mer avvikande. Fängelsepsykologen, Dr. Monica Walla, dokumenterade hur han började slå och klappa på cellväggarna. Beteendet eskalerade och vidare började han kladda ner sig i sin egen avföring och äta den. Psykiatriska experter menar därför att hans psykiska ohälsa kan ha bidragit till hans erkännande om att ha dödat flickorna. År 2024 anser sig åklagarna ha tillräckligt med bevis för att gå vidare med rättegången mot Richard, som nu åtalas för mordet på Abby och Libby. Rättegången inleds i oktober 2024 och Richard, 52 år, står inför allvarliga anklagelser. Under rättegången spelas en förbättrad version upp av det ljudet som Libby spelade in på sin mobiltelefon innan hon mördades. En erfaren polis vittnar och menar att rösten stämmer överens med Richards röst. Han har lyssnat på flera inspelningar av samtal mellan Richard och hans familj från fängelset och är säker på att det är Richard. Åklagaren menar att Richard följde tonåringarna på Monohai Bridge den 13 februari 2017, hotade dem med sin pistol och tvingade in dem i skogen. Åklagarsidan presenterar också bevis som visar att Richard har sökt efter Delphi-mord på Google flera gånger. Fallet mot Richard bygger till stor del på två typer av bevis. För det första är det hans egna uttalanden i fängelset, där han i samtal med sin mamma och sin fru ska ha erkänt inblandning i morden. För det andra är det den tekniska bevisningen. En kula som hittades mellan flickornas kroppar och som visat sig ha cyklat igenom Richards pistol. Richard Allen dömdes den 11 november år 2024 för mordet på Abigail Williams och Liberty German. Straffet blev sammanlagt 130 års fängelse. Richard Allen har uttryckt avsikt att överklaga domen. Och det var allt för dagens avsnitt. Klippare Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av
Power Media.